Du lyssnar på Höglandets närradio på frekvens 103,9 MHz och en gudstjänst ifrån Radio NGS och Missionskyrkan i Nässjö. Christer Gustafsson predikar och Lilja Granberg är gudstjänstledare. För sång och musik svarar musikkåren samt Åke Karlsson och Jan Blomgren. Radiotekniker är Bengt-Olof Hultgren.
Varmt välkommen idag till gudstjänst i Missionskyrkan. Idag ska vi få lyssna till pastor Christer Gustafsson som predikar för oss. Vi har musikkåren som spelar. Vi har även Åke Karlsson och Jan Blomgren som är med och spelar och sjunger tillsammans med oss. Vi firar ju Kristi himmelfärds helge nu. Och den påminner oss om att Jesus får upp till himmelen. Men inte för att lämna sina lärjungar ensamma, utan för att han skulle komma tillbaka och vara närvarande på ett nytt sätt. Genom den heliga ande och genom sitt folk. Och jag ska läsa en vers här från Johannes 14 och 26. Men hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ska be en kort bön för gudstjänsten. Tack Gud att du är här idag mitt ibland oss. Genom din heliga ande och genom din församling. Tack att vi får fira gudstjänst tillsammans idag. Att vi får samlas i ditt namn Gud. Tack att du vill komma och beröra var och en idag i gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Ska vi fortsätta sjunga tillsammans?
Då sjunger vi psalm 12 tillsammans. Vi står upp tillsammans och sjunger en sång till.
På det här med tron. Kan man verkligen tro på någonting som inte syns?
Alltså jag tror faktiskt det, eller så tänker jag. Har du varit ute någon gång när det blåser?
Ja, det har jag.
Ja. Har du tänkt på hur det känns när det blåser?
Det känns i ansiktet och ibland kan det just susa i öronen. Och ibland är det till och med svårt att gå när det blåser.
Ja, så man får kämpa riktigt så.
Ja.
Kan du se vinden?
Nej, det kan jag ju faktiskt inte.
Nej.
Kan du
och precis inte? Så tänker jag att det är med tron på Jesus. Att vi kan känna honom, men vi kan inte alltid se honom.
Just det. Men man kan ju faktiskt se vad vinden gör. Man kan ju se att det blåser i löven och ibland kan det till och med ta med sig studsmattor.
Då blåser det mycket.
Då blåser det mycket. Och precis så är det med Jesus också, att vi kanske inte ser Jesus, men vi kan se vad han gör.
Ja, precis. Det är coolt. Men du, jag tänkte på det också. I torsdags var det Kristi himmelsfärdsdag. Och då firade vi faktiskt att Jesus inte bara går här på jorden, utan faktiskt finns överallt. Det tycker jag är häftigt.
Det låter ju jättespännande. Ska vi gå ner till söndagskul så får vi prata mer om det.
Ja! Häng på. Ska vi ta en insamling här till församlingen. Och jag har med mig någonting här. En liten påse som jag ska försöka få upp här nu då. Ni ser väl vad det här är, va? Jag ser det knappt själv. Det här är ett chiafrö. Ganska litet frö. Det var det enda jag hade hemma som var ett frö. Jag lägger det här i handen. Det blev två frön. Så. Och ni som vet hur det funkar med odling. Om jag går omkring med det här fröet i handen, liksom, låter det ligga här. Ja, det kommer inte hända så mycket. Det kanske blir gammalt efter ett tag, möjligtvis. Ja, man måste ju stoppa ner fröna i jorden för att det ska hända någonting. Så är det ju. Man måste ju vattna lite också. Och kanske ha lite koll på hur det funkar också med odling. Vilket jag inte har, men i alla fall. Och så är det ju, i det här sammanhanget då vi pratar om nu, så är det ju att vi får se in våran säd i församlingen och i Guds rike. Och det lilla fröet som vi har, som vi kan så, det kan ju växa upp och bli någonting jättestort. Ett litet frö kan ju bli ett helt träd. Det är ju ganska coolt egentligen. Och så är det med de små medel vi har. Det kan ju verka som att det är ganska litet. Vi kanske inte har så mycket att ge. Men Gud är ju så fantastisk på det sättet att han kan ju låta det bli välsignat så att det växer upp och blir till någonting stort och fantastiskt och välsignelse för många, tänker jag. Så se inte på det lilla du har, utan ge det med glädje, tänker jag. Så kommer det bli någonting fantastiskt med det. Det står i andra Korintherbrevet 9 och 10. Att han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det. Låta er rättfärdighet ge god avkastning. Så Gud vill också ge dig säd att så. Om du inte har någonting att ge så vill han ge dig det. Och han vill mångdubbla det som du ger idag till församlingen. Och vi kan be en liten bön för insamlingen. Tack Herre för att vi får med och så in i ditt rike Herre i församlingen och i ditt verk Herre. Tack att även om det kan vara som ett litet frö vi har att ge Gud så vill du välsigna det och mångdubbla det så att det blir till stor välsignelse för människor omkring oss Herre. Tack att du välsignar var och en som är med och ger idag. I Jesu namn. Amen. Och som vanligt så kan ni ge via Swish. Det står numret där på väggen. Man kan även ge ut i kollektomaten utanför. Och även via kontanter om man vill längst ner i kyrksalen. Jag vill också bara påminna om att har du ett bönämne idag så får du gärna skriva ner det på en lapp längst ner i salen här. Så tar vi med det sen i slutet av gudstjänsten. Så, och vi sjunger en sång medan insamlingen är igång.
718. 718. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller som pålande än. Källa så klar vatten du har. Mitt rötta
bön tillsammans. Jesus, tack att du har gett oss möjligheten att få lära känna dig. Nu ber vi Gud att du öppnar våra sinnen, våra tankar och våra hjärtan för att ta emot dig. Och det du har att ge till oss idag. Amen. Under ganska många år så var jag aktiv i något som hette skridskokul uppe på Skogsvallen här uppe. Och jag visste att de jag ska ta hand om, det är de minsta. För jag tror att det var där jag hade min begåvning mest. Där fanns det en liten finurlig pojk som jag insåg rätt snart. Man ska ju inte ta ut någonting i förskott. Men om bandyspelare, det trodde jag nog aldrig att det skulle bli. Men han lärde mig någonting. Vi åkte omkring där på isen och han var måttligt road av detta. Det var nog mer så att det låg i släkten det där. Men inte hos honom. Det hade nog hoppat över där. Så han var måttligt road av det där. Men han var ju där och han åkte där. Och jag frågade honom vid ett tillfälle, är det roligt tycker du? Nej, det är det inte. Ja, men varför är du här då? Ja, jag har inget bättre för mig. Och så åkte vi en stund till och så kom han. Du, sa han, jag vet vad jag ska bli när jag blir stor. Vet du det, sa jag, det var inte dåligt. För det är inte många av oss som vet det. Jag ska bli hjälpare. Och jag tänkte, vad kommer nu? Jo, sa han, jag har tänkt så här. Att det finns ju så många människor som behöver hjälp. Här bara i Nässjö, förstår du, sa han. Och jag tänker mig att om man har en sån här glassbil som Hemglass har. Och så åker man omkring här in i stan och så har man den där saftblandan på taket som snurrar. Och sen stannar jag in till där när någon behöver hjälp. Och jag insåg, den där pojken, han har nog något mer än vad jag hade lyckats fånga upp. Jag ska bli hjälpare. Mycket riktigt blev han inte någon framstående bandyspelare. Men kanske en utav Nässjös bästa schackspelare idag. Och han är inte så gammal. Så någonstans där kan vi ta med oss. Ska vi bli hjälpare? Det får bli inledningen på den här predikan idag. Därför att temat är ju hjälparen kommer. Så här står det i Johannes 16, vers 12 till och med 15. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala om sig själv, utan förkunna det han hör. Och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Till om mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är om mig han tar emot det han ska låta er veta. Ja, vi får lyssna till ett samtal som Jesus har med sina lärjungar. I en sal i den övre våningen innan Jesus ska gå korsets väg. Och en av de största bekymmer Jesus har att förmedla till sina lärjungar, det är Att ni kommer att bli ensamma i fysisk mening. Men jag ska inte lämna er ensamma helt och hållet. För jag ska sända en helig ande till er. Som ska vara med er varje dag, varje stund, oavsett rum och tid. Och för att hjälpa dem att hantera de där bristerna som de hade, så ska den helige ande komma till dem. Och de ska fortsätta att vittna det som de har varit med om. Och det är klart att omöjligt för lärjungarna att veta vad som skulle komma. Men det är klart, hade jag varit lärjunge, då hade jag velat veta. Du kan inte säga att du ska försvinna bort och sen ingenting mer. Det går ju inte. Men Jesus, han känner sina lärjungar och han inser, det här kommer de inte att fatta. Det här kommer de inte att förstå. Det är omöjligt för dem. Och det där hade nog inte varit enkelt här idag heller. Jag misstänker att de flesta i församlingen här inte skulle uppskatta en predikant som hade börjat så här. Det finns saker som är viktiga för vår tro, men jag kan inte tala om dem eftersom ni skulle inte förstå det ändå. Det är ingen bra inledning det. Det där är alldeles för komplicerat och går långt över ert förstånd. Det är att nedvärdera sina församlingsfår. Men det blir förvirrande för lärjungarna. Och det är förvirrande för oss också idag. Jag har mycket mer att säga er, men ni klarar inte att bära det nu. Så är det. Och lärjungarna, jag kan ju bara fatta. Vad är det vi inte förstår? Berätta för oss. Lämna oss inte i den här ovissheten, utan vi vill veta. Vi klarar att ta emot det här, Jesus. Så är det bara. Vi har hört så mycket från dig. Vi fixar det. Och du har lärt oss att vi ska vara barmhärtiga. Vi ska vara rena i hjärtat. Och vi ska vara fredsstiftare. Du förklarar allting för oss. Och ändå nedvärderar du oss och säger att vi inget förstår. Det här var inte enkelt. Det här var inte enkelt för lärjungarna. Och inte för Jesus heller. Därför att han visste vad som skulle hända. Det är sanningens ande som kommer att vägleda er, säger Jesus. Guds egen ande. Och han ska förkunna allt för er och för oss som sitter här idag. Det Jesus i klartext säger, att det finns så mycket, mycket mer som jag vill berätta för er. Men inte nu. Han ger såna här små portioner hela tiden av saker som de behöver lära sig, som de behöver veta. Därför att han vet det som de själva inte vet, lärjungarna. Jag kommer försvinna, bara så ni vet. Och han ger dem de där små portionsbitarna. Och tänker, nu tar vi lite i taget. Men det är där, precis där, som är vår mänskliga naturs problem. Jag vill veta nu. Är det någon här som har kontrollbehov? Ni behöver inte räcka upp era händer. Men jag misstänker, om statistiken stämmer hyfsat, så är det några stycken här som har kontrollbehov. Och det är ingen dålig egenskap. Absolut inte. Men i ovisshetens stund, då kan det ställa till med väldigt stora problem. Därför att vi vill ha koll. Vi vill veta nu. Men Jesus har rätt i sin förutsägelse. Därför att när han hade försvunnit så var lärjungarna snart en förvirrad hop med människor som inte visste vad de skulle göra. Precis som du och jag skulle bli. Och jag tänker det är så. Om du och jag skulle veta det som ska hända, då hade vi inte varit så lyckliga. Därför att hur fungerar vi? Den goda sanningen, den ligger faktiskt i där vi har här och nu. Hemma på väggen satt mammas broderade duk, tavla, kalla det vad vi vill. Med texten, gårdagen är förbi, morgondagen vet vi ingenting om, men idag hjälper Herren. Gårdagen är förbi, morgondagen vet vi ingenting om, men idag hjälper Herren. Hur blir vi levare av den tid vi står i här och nu? För det är det enda vi vet. Det är det vi har nu. Jag skulle vilja säga någonting till er idag. Och jag håller mig lite undan den helige ande. Jag kommer lite på slutet. Men det jag vill dela med er är en fundering som jag tänker handla snarare om konsten att leva i ovisshet. I torsdags var det Kristi himmelfärdsdag. Nästa söndag är det pingstdagen. Där är ett glapp av tid. Där vi formellt sett skulle kunna säga, och någon skulle kunna tänka, där är inte Gud. Jo då, han är visst där. Det är bara det att vi lever i en oviss tid. För vad tror ni hände med dessa lärjungar under den här tiden? Ja, för lärjungarna skulle det här bli en stor fråga. Och de här inledande orden i den bibeltext jag läste, det var ingen större hjälp. Det skapade bara mer frågor, mer oklarhet. Och att leva i ovisshet, det gör något med oss. När vi inte vet vad som händer. Hade det uppstått frågor, då hade lärjungarna hela tiden kunnat säga och gå ner till Jesus. Du Jesus, nu behöver jag hjälp. Det här finns frågor här som inte jag kan reda ut. Du måste hjälpa mig nu. Hur ska vi hantera det här? Och ändå så säger Jesus något underfundigt. Som de knappt förstår ändå ibland. Han ger inte alltid så tydliga svar om livets frågor. Och jag vet inte, har någon av er här inne fått eldskrift på väggen någon gång? Ja, det talas om det, men det är väldigt få som har sett det. Alltså, Gud är tydlig i viss mån. Men inte så tydlig att jag skulle säga att jag fått eldskrift någon gång. Men däremot så visar han sig för dem och för oss. Och vi upplever honom och vi märker av honom. Det är precis som att han vill lämna lärjungarna en stund för att få oss att stanna upp. Vad är väsentligheter? För det är oftast när vi släpper kontrollen som Gud kan verka i oss och jobba med oss. Det är när vi släpper vår mänskliga kontroll och kanske kontrollbehov som Gud har chansen att arbeta med oss. För många år sedan så hade jag vansinniga problem med min mage. Och det där är ju aldrig någonting som man egentligen mår så väl av. Utan det där upptar ju hela ens varelse och till sist så inser man att jag måste ju gå till läkaren. Det är ju vi mäns stora problem att gå till läkaren. Det dröjer innan man går. Och till sist så fick jag ju faktiskt bege mig dit. Och man är på undersökning och så tas det lite prover. Och den tiden emellan provtagning till besked, den tiden är inte så underhållande. Den där ovissheten av att inte veta hur det kommer att bli. Vad kommer läkaren säga? Det är faktiskt så här att det är först när jag får ett besked som jag har något att förhålla mig till. Som tur är i mitt fall så var det inte alls något. Kolon irritabile för den som är läkarkonst här inne. Irriterad tjocktarm. Svårare än så var det inte. Sluta dricka kaffe och sköt din hälsa. Det har gått så där, kan man väl säga. Men där och då så inser jag också att är det så också när det gäller vårt andliga liv och relationen till Gud. Därför att ibland så är det ju så, jag vill veta Gud. Jag vill veta vad du vill hän med mitt liv. Eller den där frågan jag står inför, så vill jag ju veta. Inte det här kanske vi får se. Jag vill veta. Och jag tror det är så med oss ibland att vi tycker Gud är trög i svar. Men svaren kommer, vänner. Svaren kommer. Det kanske är så ibland att vi behöver hjälp att läsa av dem bara. För när man har haft ett tydligt möte med Gud eller upplevelse av Gud så infinner sig en märklig känsla. Jag vet inte om du har det så, men jag kan uppleva det. Att när man har haft ett starkt gudsmöte, då blir det någon slags tomhet efteråt. Och man tänker, nu ska jag leva i det här ruset. Men det blir inte så. Det blir ganska torftigt. Och man undrar, Gud, jag hade ju ett möte med dig, men nu då? Nu har det gått några dagar, några veckor. Gud, nu är det dags igen. Man har liksom klättrat upp på berget och gjort mötet med Gud. Och ganska snart så är upplevelsen förbi. Men vad händer nu? Vad händer i dina tomrum? De där stunderna när du upplever att Gud är långt borta. För de perioderna går vi alla igenom. Att ibland upplever vi Guds tystnad. Så tydligt och klart. Vad gör du med dina tomrum? Kanske kan Thomas Sjödins boktitel hjälpa oss i ovissheten. När han skrev boken Jag lutar mig mot Gud. En samling krönikor från Göteborgs-Posten som han har skrivit och som blev en bok. Och kanske är det detta som är det viktigaste i livets ovisshet och tomrum. Vem lutar jag mig mot i ovisshetens stund? Vem lägger jag min axel emot? Jag har berättat den här berättelsen som kommer nu för er tidigare. Men den har ett värde i sig som tål att den berättas igen. Renata Klumska, en av Sveriges genom tider största äventyrskor, som har paddlat kajak runt, jag vet inte hur långt det var, och cyklat och klättrat upp på Mount Everest och ett antal berg till. Hon sa så här vid ett tillfälle att upplevelsens baksida är sårbarheten. Och nu kommer förklaringen. Upplevelsens baksida är sårbarheten. Hon berättar nämligen att när man ska upp på de här högsta topparna och höjderna så laddar man upp för ett möte. Ett möte med toppen. Och så gör man det där försöket som kräver egentligen att vädret är perfekt. Det får inte blåsa. Det får inte vara några problem alls. Och så börjar vandringen. Och går det väl så når du toppen när solen går upp. Och så kommer man upp där och så beskriver hon den här vyn. Och så säger hon, nu börjar sårbarheten. Varför säger hon det? Jo, därför att hon säger så här. När jag har kommit upp eller när man kommer upp på berget, då börjar utmaningen att ta sig ner. De allra, allra flesta människor som aldrig kommer ner från berget dör på vägen ner. Vet ni varför, säger hon. Och alla bara, nej. Jo, det är så här att när du varit uppe på toppen, då känner du, jag vann, jag segrade över det här. Men det är då du är utsatt för mest risk. Du slappnar av, du kopplar av. Och så tänker du, jag ska ju ändå bara ner. Och det säger mig någonting i alla fall. Vi har våra andliga upplevelser. Men du ska veta att du är som mest sårbar när du har varit så nära Gud som möjligt. Därför att det finns någon annan som är intresserad av att förstöra och förgöra det. Och jag tror att det där behöver vi i varje fall tänka till på. Jag är nästan livrädd varje gång jag har predikat. För att tänka tanken, hurra vad bra jag var idag. Det är livsfarligt. Därför att det är då vi är som sårbarast. När vi har tjänat Gud, när vi tjänar Gud, när vi är inför Gud. Så hörni, har ni haft en gudsupplevelse, be om Guds beskydd. Det behöver vi. Jag tror att vi behöver fundera över detta i våra liv. Hur tar jag mig an ovisshetens stunder när jag inte vet något? Det var där lärjungarna stod i. Och ganska snart så får lärjungarna följa Jesus till det här platsen utanför Betania. Och så här står det i Apostlagärningarna 1, 6 till och med 9. När de nu var samlade så frågade de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern har i sin makt och har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Där står lärjungarna och tittar upp mot himlen med en enda hälsning. När den helige ande kommer, då ska ni få se något nytt. Då kommer det något nytt. Då ska ni få vara med om nya saker. Hade jag varit lärjunge, så hade jag ju gärna velat säga till Jesus, som vi ibland säger, har man sagt A, då får man också säga B. Håll inte på. Berätta vad som kommer ske. Men så funkar det inte. Det är ett sånt typiskt tillfälle då man inte bara kan ge halva svar. Men så funkar Gud. Vet ni varför? Ja, hur var det började? För vi orkar inte ta emot mer än så. Det blev ett tomrum för lärjungarna när Jesus lämnade dem. Och så här står det i Johannes 14, 16-19. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er ännu en kort tid. Men sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. De hade fått en liten hint, lärjungarna. Jag kommer inte lämna er. Jag kommer gå med er. Och det är precis det som kommer att hända. Inte den här helgen, men nästa. För då säger Jesus, jag ska ge er sanningens ande. Och då kommer ni få möta hela sanningen. Det är först då ni fullt ut kommer förstå vem Gud är. Det är först ni får se den kompletta gudomen, fadern, sonen och anden. Och då kommer ni att förstå. Det är därför Gud portionerar ut lite åt oss ibland. Bara för att vi ska förmå att förstå hur stor han är. Musikkåren, varsågoda och spela. befinner oss i skarven mellan Guds himmelsfärd och Guds fulla härlighet. Kanske är det så att du någon gång har mött Gud. Du kanske en gång i ditt liv har sagt: jag vill ha med dig att göra, Gud. Men sen blev det inte mer än så. Någonstans blev det inte mer än så. Eller du kanske upplevt: Gud, varför är du så tyst? Varför svarar du aldrig? Om du sitter här och tänker i de banorna, så ska vi nu öppna upp den möjligheten för dig. Att närma dig Gud. Att kanske där du sitter säga: Gud, jag vill ha med dig att göra igen. Eller om tomheten har varit för stor och tystnaden varit för stor, så kan du få hjälp. Vi har förebedjare här på två platser. De ber jättegärna för dig. Om du känner ett behov av det. Vi har ljusbärare eller ljuständningsplatser. En här, en på den sidan och en längst ner. Där kan du få uttrycka din bön med att tända ett ljus. Och vi kommer sjunga några sånger tillsammans. Och vi närmar oss Gud i tron om att han vill fylla tomrum. Han vill ge sig till känna igen i ditt liv. Och ge dig en portion till. Varsågoda, Åke och Jan. Vi sjunger och så är vi inför Gud en stund. Och vi gör så att du som kan, orkar och vill får gärna stå upp i varje fall på första sången tillsammans. Så får vi lättare att gå ut om någon vill gå till förbön eller tända ljus.
Jag lämnar allt.
Och sitt. Jesus, tack att du är hos oss. Tack för att du kan fylla de tomrum, de perioder i livet när vi inte ser dig eller hör dig. Tack för att du möter oss. Tack för att du uppenbarar dig för oss så vi ser att det är du. Jesus, jag ber för alla ljusen som har tänts, Jesus. Jag ber för alla böner som har betts i bänkarna, Jesus, och människor som har sökt förbön. Vi ber att du möter oss alla nu. Att du välsignar oss var och en efter våra behov. Så har vi fått in ett bönämne också. Bed för ett barnbarn som råkat ut för en olyckshändelse och hennes familj. Vi ber för det. Jesus, tack för det här bönämnet som har kommit in, Jesus. Jesus, det smärta när vi ser att människor råkar illa ut, Jesus. Nu ber vi för personer som har råkat illa ut, Jesus. Att du är med den personen just nu. Just där han eller hon finns. Jag ber dig, Gud, att du är med läkare runt omkring, Jesus. Alla som finns runt omkring på olika sätt. Att du är med och leder arbetet, Jesus. Och så ber vi att du vakar över den här personens liv. Så ber vi för hela familjen, Jesus. Du känner dem och du vet vilka de är, Gud. Och nu ber vi dig, Gud, att du möter dem på ett särskilt sätt, Jesus. Att du gör det som vi vet att du kan. Du kan gripa in i människors liv och förändra saker. Så ber vi att du kommer till oss nu allesammans. Be för vår stad. Be för unga människor i vår stad. Vi tackar för scoutlägret som vi har fått ha i helgen, Jesus. Tack för att det har gått bra. Att vi har fått ha det bra med våra scouter här i Ekumenia, Jesus. Tack för att de har fått höra om dig, Jesus. Och berätta om dig. Amen. Så får ni ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Och Herren vände sitt ansikte till er. Och han ger av sin frid i Faderns, Sonens och den helige andens namn. Amen. Då ska musikkåren avsluta den här gudstjänsten som vi haft tillsammans. Och kyrkkaffe efteråt. Välkomna.
Du har lyssnat på Höglandets närradio på frekvens 103,9 MHz och en gudstjänst ifrån Radio NKS och Missionskyrkan i Nässjö. Christer Gustafsson predikade och Lilja Granberg var gudstjänstledare. För sång och musik svarade musikkåren samt Åke Karlsson och Jan Blomgren. Radiotekniker var Bengt-Ola Fultgren.